Varmt välkommen till Kraftpodden. Jag heter Jenny Berg, grundare utav Kraft, din partner för tillväxt. Här i podden möter jag människor från akademin och praktiken i ämnen som berör ledarskap, organisationsutveckling, coaching med mera. Vi hoppas att den här podden ska ge food for thought. Ja, varmt välkommen till Kraftpodden. Och idag så har vi inte mer mindre än kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson i Eskilstuna. Kommunstyrelsen i Eskilstuna är ju väldigt viktigt att vara tydlig med. Inte någon annanstans utan här där jag har min hemvist också. Kort om Eskilstuna innan vi introducerar Jimmy är att vi har precis blivit omnämnd som en av 23 städer utsedda till Happiness, Cultivation and Growth. Golden, det är ju fantastiskt. Och då är det så faktiskt att man svarar för att man ger bra utbildningsmöjligheter, inkluderande policies, det vill säga jämställdhet och mångfald skulle jag tolka det som, ekonomi, bra ekonomi, rörlighet, att man kan röra sig runt, tillgänglighet, logistik förmodligen. Miljö och klimat jobbar man med, närhet till grönområden och starka inom innovation, det är Eskilstuna idag. 110 000 invånare i den här stan. Vi har ganska stora socioekonomiska problem. Några av de här områdena som polisen har listat finns hos oss. Av 110 000 invånare så är det 50 000 som förvärvsarbetar enligt kommunens hemsida. 11 000 är anställda i kommunen. Det är en stor koncern som du är med och leder. Vilket är spännande. De privata största, det är som ger arbetstagare, det är, eller arbetsgivare, det är Volvo, H&M, Assa Abloy, Transcom. Men de är under 3000 anställda. Lite för att berätta vilken miljö vi rör oss i. Vi har en timme till Stockholm härifrån. Vi har närhet till Västerås, Strängnäs, Södertälje, Örebro bland annat. Mm. Och i det här sammanhanget finns du som kommunstyrelsens ordförande. Så Jimmy, du började 2011. Du var ung, tänker jag. Strax över 30 år när du började som ordförande i kommunstyrelsen. Vad var det som gjorde att du tog dig an den uppgiften? Blir man ju först nyfiken på.
Ja, du. Bra fråga. Ja. Det här är ju inget jag har planerat att jag ska hålla på med. Jag är ju lärare i grunden. Ja. I samhällskunskap och historia och lite religion och geografi och sådär. Så det var ju min plan. Mm. Men jag har också engagerat mig politiskt parallellt och fick frågan till slut. Om jag ville ta lite tyngre ansvar. Mm. Och får man frågan och känner att man kan vara med och påverka så säger man ju ja, såklart. Och på den vägen är det egentligen. Det är inte svårare än så, men det har aldrig ingått i någon sorts sån här plan för mitt liv överhuvudtaget. Och det är väl lika bra det, tänker jag.
Men ditt politiska intresse, väcktes det liksom så här klassiskt som... Jag vet, jag har någon kompis som numera en gammal parallellklasskompis som är en av ministrarna idag. Honom såg man ju redan på högstadiet att den här killen, han kommer ju att bli politiker. Tillhör du den skaran? Liksom?
Man tror nog lätt det, men min drivkraft var ju inte att nu ska jag satsa på att bli kommunalråd eller statsråd eller något sånt där, utan jag är uppvuxen här i Eskilstuna och klassisk arbetarfamilj. Mina föräldrar blev av med jobbet på 1990-talet då när det var 500% ränta och alltihopa det där. Ja, nu kan vi relatera till det igen, för nu har vi nyligen liksom gjort en liknande resa. Förut kunde många inte komma ihåg det där knappt, framförallt den yngre generationen. Enormt hög arbetslöshet. Eskilstuna specifikt var verkligen på liksom fallrepet då. Även om det var också,
även då.
Även då. Och kanske ännu värre än vad omvärlden var och så. Och det förvärrade väldigt mycket av de strukturella problem som vi hade då, som vi fortfarande lite grann brottas med. Och mina föräldrar blev av med jobbet och vi fick sälja huset och flytta till Flen. Inget illa om Flen, men det var liksom inte där jag kanske hade min önskan i livet.
Hälleforsnäs till och med.
Ja, precis så var det. För
det är så här riktigt brukssamhälle.
Ja, så är det. Men jag lyckades studsa tillbaka till Eskilstuna väldigt snart, för jag skulle göra värnplikten sen och då kunde Försäkringskassan betala hyran. Så jag tog mig tillbaka till Eskilstuna och Robert Storp där och lyckades hyra en trea på 85 kvadratmeter för halva priset och lite sånt där. Så att, men det var en turbulent tid i mitt liv och framförallt så bottnade det väldigt mycket i att ska en vanlig arbetarfamilj, man jobbar så lite, betalar sin skatt, gör rätt för sig, vara så utsatt liksom, på något sätt. Och jag var inte ensam, utan det var många i min omgivning som gjorde samma resa. Och där någonstans så föddes väl mitt politiska engagemang. Jag kom inte från en politisk familj i den meningen, även om de här värderingarna som jag bär nog har funnits där, men de är inte pådyvlade på det sättet.
Nej. Men det låter ju som en sån här typisk, vad ska man säga, jordnära rättskaffens.
Ja, men jag har nog aldrig gillat orättvisor och sånt där. Jag tycker att jobbar och sliter man, då ska man belönas för och också för behålla det man har jobbat ihop. Men det där är ingen absolut sanning, utan det finns så många människor som jobbar och sliter som aldrig får, så att säga, glädjen av det man skapar. Och i det skapas det ju orättvisor. Mm. Och samtidigt tycker jag man ska vara kravställande och ha förväntningar på människor i andra led. Och när människor då gör vad som förväntas, då ska man ju också belönas för det, tänker jag. Och här uppstår ju massa orättvisor och kanske nidbilder ibland. Och det där har jag alltid irriterat mig på.
Redan nu har du sagt en del saker som jag blev väldigt nyfiken på, plus att jag läste tidningen i morse och såg lite kopplingar. Men innan vi drar iväg på det, vem är du egentligen? Vad skulle dina närmaste vänner säga om dig, tror du, om de fick beskriva dig här och nu?
Ja, den där är ju, jag borde ju fråga dem någon gång.
Ja, det är en spännande. Ja.
Nej, men jag vet inte. Jag är väl mig själv, tänker jag, och har jag alltid haft väldigt svårt att förstå liksom att när man kliver in i rummet så är man någon sorts titel eller position. Det är väl ett bekymmer kanske. Att jag är bara jag och så. Och får träna på att ta besticken i rätt ordning och inte ha armbågarna på bordet när man är på fin middag och sånt där. Och jag har försökt inte ändra på mig så himla mycket. Även om jag såklart är anpassningsbar, att i vissa miljöer så jag inte gör bort mig. Det har jag väl förstånd. Så. Men jag tror att jag är ganska vanlig, om man kan uttrycka sig på det sättet, och vill gärna vara där. Jag orkar inte med något annat liksom. Och passar inte där, då får man väl byta ut mig då. Så. Annars så är jag nog en ganska grubblande person. Jag, och det är inte bara bra, jag har lite svårt att vara i nuet. Det är ett problem för mig själv, så har jag insett. Jag är nog, håller i det nu, ganska introvert lagd. Det är inte jättebra i kombination med det här uppdraget. Och
nej,
så.
Just det.
Så när jag går in och liksom ska ta plats så är jag ganska sliten efteråt många gånger. Ja. Och det där har jag ju förstått kanske på senare år att jag är sån. Noggrann, vill absolut inte göra någon besviken. Tycker att mitt parti ska kunna känna stolthet och de som har röstat på mitt parti ska känna att jag är där för dem. Och faktiskt också hela Eskilstuna, även om man inte har röstat på, ska känna att jag är för Eskilstuna. Och det där tynger ganska mycket. Hon lägger mycket tyngd på sina axlar.
Ja.
Tar också väldigt personligt när någon vill Eskilstuna illa.
Ja.
Det är jobbigt, borde jag kanske inte göra, men kanske lite osunt. Men också det där ihop med grubblandet. Och försöker hela tiden tänka, men om man ju ser, vad kan hända då? Okej, vad ska vi om 5 år? Vad ska vi om 3 år? Vad händer imorgon? Ja, men jag lägger väldigt mycket energi på att tänka och fundera i förväg. Inte så mycket skjuta från höften.
Nej, just det. Mm. Du låter ju verkligen som någon som tar till dig och funderar. Hur lägger du liksom upp det där för att få tid till återhämtningen och reflektionen? Har du liksom skapat dig själv vanor? Nu har du ju varit i den här funktionen sedan 2011. Det är över, vad blir det? Mer än 12 år?
Ja, och en 13. Stund nu. Nej, men man blir väl bättre på att handskas med det, och kanske så blir man lite luttrad. Men då har jag också sagt till mig själv att man får inte bli likgiltig eller avtrubbad, för då är det bara att lämna. För man, så slutar man med det, då är man farligt ute.
Ja.
Men man måste också hitta metoder för att orka överleva, såklart. Det är allt från enskild individs tragiska händelser som kan landa på mitt bord, jag kan inte göra någonting, till otroliga skeenden som är globala, som jag heller inte kan göra någonting åt. Och jag har väl sagt vid något tillfälle, jag tror att den tanken har vägt fram kanske sista året, att Vill man testa på hur det verkligen känns att vara maktlös, då ska man prova på att vara kommunstyrelseordförande.
Ja.
För alla förväntar sig att men du sitter med makten, du kan förändra, du kan påverka. Mm. Och det är sant, jag har ju mer makt och inflytande än de flesta i någon mening.
Mm.
Men bara man skrapar på ytan och tittar på hur det här systemet ser ut, så är jag kanske inte så maktlös. Och i relation till de stora frågorna för den enskilda individen eller för världen och samtidigt stort, så är man otroligt maktlös. Men din förväntan på det är enorm.
Mm.
Så det är en ganska pressande situation att hela tiden fundera, vad ska jag göra med den här makten? jag nu har och hur kan jag använda den, och det är ett hantverk i sig att försöka använda den inom de ramar och regler och förhållningsperspektiv som ändå finns kring hur man kan utöva makt och inflytande. Det är också ganska betungande men också lite stimulerande förstås på ett sätt att reflektera kring.
Finns det någon särskild person som inspirerar dig i det där? För det är ju liksom verkligen en balansakt.
Men jag brukar säga att jag stjäl från alla möjliga. Det är svårt att säga att
klokt.
Den där personen gjorde allt rätt och därför vill jag vara som hon eller han. Man får försöka liksom hitta godbitar här och var. Ja, men där sa hon eller han någonting bra eller gjorde hon eller han på ett smart sätt och den där hanterade det snyggt. Ja. Jag är nog en liten tjuv så där som försöker att plocka och stjäla erfarenheter från olika håll och kanter. Och sen är det ju också trial and error. Man har ju gjort saker själv genom livet som där utfallet inte blev det önskvärda, och då är det bra om man försöker att inte göra om det. Å andra sidan kan ett sätt att hantera en situation i en punkt som ledde till katastrofer faktiskt fungerar jättebra nästa gång. Så att det är ju så komplicerat.
Ja. Om du skulle liksom tänka tillbaka de här åren och tänka på den mest lärorika perioden, vilken period skulle det vara?
Det går nog inte att peka ut någon särskild period. Men det är klart att
finns det någon händelse?
Det finns ju händelser eller perioder som har liksom präglat den extra mycket. Och det är klart, i det lär man sig ju mer.
Mm.
Det här året när vi hade extremt mycket skjutningar, det har ju tagit väldigt hårt på många sätt. Och man brukar prata om så här 80-20-princip, det är lite klyschigt. Men
det stämmer faktiskt.
Det stämmer
faktiskt
typ
ofta.
Mm. Och i politiskt arbete så är det ungefär 20% planerat arbete, 80% släcka eldar kanske. Ja. I bästa fall kanske det är lite förskjutning och lite mer planerat arbete. Men de sista åren så har ju de där 20% av fruktansvärda händelser varit väldigt, väldigt jobbiga. Och då har vi ännu så länge i Eskilstuna inte drabbats av till exempel sprängningar och sådana saker som man har i andra kommuner. Men att hela tiden gå och bara vänta på nästa skit, om man får uttrycka sig så, det tar på krafterna. I synnerhet om man tar det lite halvpersonligt, att det är liksom ett angrepp på vår stad och vårt samhälle. Och just vad det gör med oss alla i form av hur det trycker ner oss och kväver oss och allt det där. Det har varit en otroligt jobbig period i det avseendet. Som man kanske aldrig hämtar sig riktigt ifrån på något sätt. Man blir skadad, man går hela tiden och väntar på att det ska hända något så. Det är väl ett i närtid då. Sen om man blickar tillbaks lite grann så är det klart såna turbulenta händelser som när den förra politiska majoriteten som jag ledde när vi fick en politisk vilde, det är på tapeten igen. Den föll och vi bildade det här tillsammans med Centerpartiet och Moderaterna. Otroligt så här i efterhand roligt på ett sätt, men då var det ju väldigt frustration och oro och stress och sådär. Men vad man lärde sig i det, att skapa saker utifrån en rådande situation och så vidare. Så det finns mycket sådana öar av händelser som jag ändå i efterhand kan tycka att wow, jag utvecklades i det där och vi landade ner i någonting ganska bra för Eskilstuna.
Där måste man ju bara kommentera, för Socialdemokraterna har regerat i Eskilstuna i 100 år, mer än 100 år, fram till den politiska vilden, eller hur? Och det kan vi, jag kan verkligen leva med mig i. Okej, jag är kommunstyrelsens ordförande som blev den som, där det tog slut. Ja, liksom.
Det vill man ju inte vara.
Det vill man ju inte vara.
Avgå i tid.
Men sen när jag liksom reflekterar, jag gillar ju filosofiska rummet och funderar över filosofi och politik och samhälls. Vi pratar väldigt mycket sånt här hemma.
Mm.
Och jag kan nog, när jag ser på Eskilstuna och hur ni regerar tillsammans i den här stan, Moderaterna, Socialdemokraterna och så var det ju Centern förra också valomgången, att jag tycker att det har hjälpt er att bli mer pragmatiska i förhållande till, jag vet inte om du håller med om det.
Jo, nej, men jag tror att det har gjort gott för Eskilstuna. Vi månar våra partiers särprägel och lyckas ändå upprätthålla det, men vi undviker ju att ta massa ideologiska konflikter som folk ändå inte efterfrågat. Jag menar, de flesta människor går inte omkring och liksom är råideologiska, utan de vill ha en fungerande välfärd, man vill att det ska finnas jobb, man vill inte att folk ska skjuta på varandra, det ska vara någorlunda skötsel av ekonomin i kommun. Alltså, det ska funka. Och så vill man välja en kommunledning som ser till att det funkar.
Mm.
Och lite progressivitet och utveckling och ta vara på möjligheter och sådär. Men ofta blir partipolitiken väldigt mycket att man ska liksom tillgodose den där lilla, lilla klicken som är djupt ideologisk.
Eller hur?
Och så. Och då hamnar man väldigt snett många gånger.
Ja.
Vi har ju mötts i att försöka tänka, men vad är bäst för Eskilstuna här och nu? Ja. Vi har jättestora problem och utmaningar på vissa områden. Men också helt fantastisk potential. Den här undersökningen du refererar till initialt, den säger ju egentligen inte att vi är lyckligast, men vi har goda förutsättningar att vara lyckliga, för vi har jättemånga saker som faktiskt är på plats.
Ja.
Vi saknar en del bitar, men vi har goda grundförutsättningar som inte finns på andra platser. Ja, men låt oss ta vara på dem då och se till att de gör oss lyckliga tillsammans. Och det är väl det vi kanske har lyckats med, våra partier tillsammans, att jobba med. Och har vi det så är det jättebra. Det får andra bedöma, men vi försöker i alla fall.
Ja, och jag uppfattade undersökningen också som den tar hänsyn till utmaningarna.
Mm.
Alltså hur man har mött dem och hur man liksom jobbar med det. Så det är lite intressant. Men du, tillbaka till det här med skjutningarna, för att det är ju inte så många ledare som står i en sån situation. Och jag blev imponerad faktiskt när jag hörde dig ordentligt ryta ifrån till de nationella politikerna som kom hit i samband med en skjutning och gjorde nyhetsinslag och sociala medieinslag.
Ni profiterade på Eskilstunas olycka.
Ja, precis. Berätta lite, vad hände hos dig då? Jag tror alla Eskilstuna-bor kände en viss stolthet över att du röt ifrån.
Ja. Nej, men i någon mening så sköt jag väl en säkring, som det heter, fast på mitt sätt. Alltså, jag fick nog. Vi hade ju haft en otroligt tuff tid bakom oss när det här hände också. Och den allmänna debatten var ju, det var valrörelse och mycket slagträn och skylla på varandra och alltihop och där. Och om man då backar tillbaka så var en kommuns uppdrag. Ja, men det är skola, vård, omsorg, socialtjänst, fixa lite cirkulationsplatser och i bästa fall röja snön också.
Mm.
Det är ju ungefär där vi är. Vi har en verktygslåda som vi har fått av staten.
Mm.
Att handskas med människor som springer runt och skjuter varandra till döds för narkotika eller för att man är kränkt eller har normbrytande beteende eller taskig uppfostran eller vad det nu kan vara. Det har vi inte fått verktyg eller resurser för att handskas med. Och så håller man på att tjafsa under tiden blir vi nedtryckta i Eskilstuna mer och mer, och specifikt i några stadsdelar där 95% inte vill leva i en stadsdel där man skjuter på varandra, och några få personer då sätter villkoren för trygghetsnivån liksom. Och sen så fort det händer liksom, då ska man flockas hit och i fördömande ordalag använda de här, det är oacceptabelt, de här klassiska begreppen som politiker borde förbjudas för att använda. Men vad fan händer sen då? För tittar man på vad politiska partier har för förslag så är de rätt lika varann överlag ändå.
Mm.
Men ingen har liksom kommit till skott. De som sitter i regering nu har haft möjlighet och ansvar i många år.
Ja.
Och vi har flaggat från Eskilstuna. Jag har inte varit otydlig kring framväxande problematik. Och de som satt i regeringen har också haft goda möjligheter att göra mer i många år. Sen har det gjort saker från båda sidor, absolut. Men det har inte varit tillräckligt. Och vi står där som kommuner, som medborgare i vårt Eskilstuna och ser hur det här händer och drabbar oss.
Mm.
Och där någonstans så fick det väl vara nog på något sätt. Och, ja, det blev som det blev i det där inslaget. Och det, ja, det står jag för. Det är inget konstigt. Nej.
Nej. Nej. Jag gillar det.
Jag gillar inte att linda in saker. Jag har aldrig gillat det. Och jag fick hållas. Journalisten tog inte ner kameran och micken och jag sa vad jag tyckte. Ja.
Ja. Men det är ju någonting som vi jobbar ju med ledarskap i kraft, och det är någonting det där med att vara autentisk.
Mm.
Att faktiskt vara på riktigt och vara inifrån och ut liksom, och att faktiskt både visa mod och sårbarhet. Det tycker jag att det var ett exempel på. Som står väldigt starkt.
Tack. Ja.
Det är säkert inte alla som håller med oss, men,
så kan det vara.
Nu är det ju du och jag som är här.
Men du vet, jag hade precis kommit fram en pappa i frustration till mig innan också. Liksom, med all rätt frustrerad. Liksom. Så det var ett slag i magen direkt där också. Så att det, någonstans så, det var där och då på något sätt. Och,
men det var på riktigt.
Jag fixar inte att förställa mig, det går inte. Alltså det,
Nej, härligt att resonera kring det faktiskt. Men du, om du då, jag förstår ju att du grubblar och funderar mycket. Om du fick önska någonting för stan när det gäller den här problematiken, om det fanns en liksom pengapåse, vad skulle du önska?
Ja, men jag tror att,
obegränsad pengar.
Ja, exakt. Mm. Det som är lite jobbigt är att pengar är viktigt, absolut viktigt. Framförallt om man vill höja socioekonomiska nivån och se till att det inte finns fattigdom och liksom allt det där. Då, det är en resursfråga såklart. Och mycket bottnar det såklart i att man har ett arbete att gå till. Mm. Och så. Det måste vara en grund i en välfärdsstat som Sverige. Den bygger på, du vet, gör din plikt, kräv din rätt. Man jobbar och man försörjer sig själv och sin familj och bidrar till det samhället genom sin skatt och man begår inte brott och alltihopa. Jag gillar den idén. Jag tror på den fortfarande. Mm. Inte minst i liksom arbetarstaden Eskilstuna. Och det är det som har gått sönder. Så att jag tror ju liksom inte att vi kommer kunna ösa pengar över människor så kommer de att automatiskt komma på banan. Utan vi måste få människor i en god utbildning, i bra uppfostran med normer och värderingar, attityder, vad är rätt, vad är fel. Vuxna förebilder, inte minst kanske vuxna manliga förebilder, vilket är ett problem. Och så har man då negativ påverkan på, och det här är känsligt svårt när jag säger det, men jag tror inte att det är jättebra att en del ungdomar lyssnar på all musik. Och vi lever samtidigt i en demokrati och hur kan man begränsa det? Men du har ju en del av den här hiphopen till exempel som man kan bli rädd när man sitter och lyssnar och matas på. Mm. Det är nog inte farligt för de flesta, men om du har ett grundproblem kring hur ditt känsloliv och dina normer och så, då kan det nog ha en negativ effekt och så vidare. Vilka vuxna finns i din omvärld som kan ge dig rätt och fel, stöd i läxor men också till att passa tider och liksom, ja, de här verktygen som du behöver för att växa upp och bli en god samhällsmedborgare. Det är rätt mycket sånt som är problem. Vi har liksom byggt parallella samhällsstrukturer i samhället där Sverige inte finns i någon mening. Det är Sverige som jag försöker beskriva nu då.
Ja.
Och hur löser vi det med mer pengar?
Mm.
Det går ju säkert genom att vi satsa på människor med utbildning och sådär. Men man måste ju också vilja och kunna kliva in i de ramar och de förväntningar vi har från samhällets sida. Mm. Och jag tror att det går att ändra på, men det kommer ta lång tid och det kommer vara ganska smärtsamt. Och det har nog funnits en viss naivitet i att många trott att Sverige är så jävla bra och det vi har är så himla läckert. Ja. Så att alla som kommer hit kommer ju vilja ta del av det direkt och bara kliva in och bli svenne och anpassa sig. Och så var det nog länge, men inte alltid. Men det var inte så kritiskt när det inte hände heller. Vi har en stor grupp från Finland till exempel som kom till Eskilstuna. De har inte klivit in så mycket i vårt samhälle.
Tänk du säga,
de är... Nej, men de hade en sak. De hade jobb.
De
försörjde sig själv från dag ett. Till och med hade de jobb innan de kom hit.
Ja.
Och så har det inte varit alla gånger efter det.
Nej.
Och då har du heller ingen inkomst och du fastnar i trygghetssystem och du skapar ett vi och dem där människor som jobbar och betalar skatt bör och tycker att fan, så ska jag betala för dig för du är inte som jag, du gör inte som förväntas och så skapar du spänningar i samhället i det där. Och det här går ju att ha en podd om för sig själv och prata så mycket om, men jag har ju hållit på att härja den här frågan så mycket och den engagerar mig, men vi behöver såklart skapa resurser, ha resurser, framförallt i skolan för att möta upp och kompensera. Så är det för det är grunden, men
tänk på de här traditionella fritidsledarna som vi
hade
när vi växte
tid,
upp.
Någon
eller
som
hur?
Liksom,
de var himla bra.
Ja, men idag får inte ens en lärare ta en i armen för att du ska bli anmäld. Liksom. Så att samhället har ju backat undan fullständigt för att ge barn och ungdomar verktyg, normer och värderingar kring vad som är rätt och fel. Så samhället har inte ens verktyg att kompensera för när föräldrar inte själva klarar det.
Mm.
Och så har du en debatt om att vi skulle kidnappa och kristna barn samtidigt så att socialtjänsten blir livrädd och blir hotad och massa problem. När vi själva verkligen skulle behöva ha en socialtjänst som kliv in ännu tidigare, ännu mer. Tillsammans med skola och fritid och gjorde saker. Så det är en helt absurd samhällsdiskussion på något sätt. Och mitt i det där står kommunerna som ska lösa allt.
Ja, och jag tänker liksom, jag har ju barn som har vuxit upp i den här staden och bara några hundra meter härifrån så har vi ett bostadsområde.
Mm.
Bara, alltså det är två kvarter bort liksom. Så mina barn har vänner i och så vidare.
Mm.
Och det har ju gett mig en helt annan insyn i de här frågorna faktiskt. Just liksom att om mamman är nu bortgift när hon var 13, vilka förutsättningar har hon? Uppvuxen i Sverige, men har ju inte getts några förutsättningar.
Lämna en helt skolan. Annan värld lever hon
alltså, man förstår inte. Och så hennes barn då. Hon har ju ingen motståndskraft, den här mamman.
Och hur ska en lärare då med 28 barn kunna kompensera för den där mamman? Det har ju aldrig varit skolans uppdrag.
Och förmodligen
aldrig
är det inte bara en,
uppdrag.
Nej, utan precis. Flera.
Så att någonstans borde ju samhället agerat och reagerat mycket
långt,
tidigare
mycket
mot
tidigare.
Den här typen av avarter från vad som är Sverige i grunden. Ja. Och det har ju inte gjorts. Och då sitter vi lite grann i skiten nu. Så får vi se om vi tillsammans kan reda ut det här. Då. Mm.
Det är en fråga som engagerar oss båda, märker jag.
Ja, det är det.
Och det säger väl kanske någonting. Men så tänker jag på det här. Kommunstyrelsens ordförande. Det är 11 000 anställda i den här kommunen. Jag tycker ju att det är ganska mycket.
Mm.
Vad tänker du om det?
Nej, men vi försöker hålla lite koll på hur många som är anställda i kommunen jämfört med jämförbara kommuner. Och det beror lite på hur man har, mycket man har valt att lägga ut på privata aktörer, hur mycket man har i kommunal regi. Men summa summarum i slutändan brukar det vara ungefär lika många i relation till hur stor befolkningen är för att serva liksom befolkningen. Mm. Det krävs ett visst antal lärare, ett visst antal vårdpersonal och så vidare. Men det vi har koll på och försöker jobba med, det är ju alltid gränsdragen kring hur mycket administrativ personal vi har. För nu kommer ju mycket med AI och digitalisering och sånt. Mm. Och alla pratar om att det där ska ju frälsa världen. Eller så tar det över världen. Vi får se vad som händer. Mm. Men kostar mycket pengar. Men vi kanske ännu inte riktigt har sett resultatet än.
Mm.
Men vi behöver ju flytta resurser till sånt som vi kanske inte ska behöva göra. Eller kan göra i framtiden. Mm. Till det som är allra, allra viktigaste. Och då är det liksom mötet i vården av den äldre. Eller det här barnet som behöver socialtjänst eller eleven som behöver läraren. Där behöver vi göra en förskjutning av resurser. Men den är jättejobbig. För snarare har tendensen varit att byråkratin har vuxit i offentlig sektorn de sista åren. Är min känsla. Och vi försöker att följa upp det där och se, sticker vi ut och vad kan vi göra och så. Men det är tungjobbat, det måste man säga.
Mm. Jag förstår det. Och, jag har följt Jonna Bornemark som skriver om New Public Management en del.
Jättespännande.
Superspännande. Men vi ska inte in i det området, för då kommer vi sitta här länge. Vi hoppar den just nu. Men då, kopplat till den här stora organisationen så är det ju chefer och ledare på massa olika nivåer. Mm. Och du är ju politisk ledare, vilket innebär att du står ju för vadet på något sätt.
Mm.
Vad ska vi göra? Och tjänstemännen ska stå för huvudet. Och så vet jag att din kommundirektör har hamnat lite i blåsväder det sista året kopplade till någonting med vårt energibolag.
Mm.
Eller hur?
Mm.
Ja. Och då tänker jag så här, jag tänker inte att vi ska gå in i den frågan, men däremot så är jag nyfiken på, för jag tänker man är ändå arbetskollegor, man möts under många år, man kan vara vänner, men man kan ju också känna en viss frustration, alltså det kan vara någon man inte kopplar på, det väcker mycket känslor liksom, våran arbetsplats. Hur förhåller du dig till det där liksom?
Nej, men det är ju en brutal miljö som man verkar i. Och det, den här principen om att man har förtroende fram tills man inte har förtroende, det är svart eller vitt. Den gäller ju liksom i en kommun, precis som det gäller i rikspolitiken också. Vi har den här politiska bilden på nationell nivå nu till exempel. Mm. Och man har förtroende fram tills man inte har det. Och fram tills man har, och så länge man har det så uttalar man förtroende. Sen kan det vända på en femöring. Så funkar ju branschen så att säga. Det vet alla som har varit i näringslivet också.
Ja.
Det är svart eller vitt. Av eller på. Och så funkar det i en kommun också. Men för att man ska ha tillit och förtroende till varandra måste man ha öppenhet, då måste man ha en dialog och vara ärlig med var man står någonstans.
Mm.
Vi har ju ett klimat där både Socialdemokraterna och Moderaterna som nu styr tillsammans, vi är ju otroligt öppna mot varandra. Jag och Jari, vi klickar. Vi funkar jättebra.
Man får ju den känslan.
Ja, och det är en förutsättning. Jag måste kunna berätta för Jari att fan, här blir svårt för mig att liksom baxa hem. Det här fixar inte sosseriet. Liksom. Och Jari skulle kunna vara ärlig med mig och säga att här går nog gränsen för Moderaterna.
Ja.
Och om vi två kan hitta varandra i det och också vara tydliga mot organisationen, tjänstepersonsorganisationen, och säga att ja, men det här är våra konventioner. Vi har jobbat med det här. Det här är viktigt för våra partier. Ibland båda, ibland det ena. Och sådär.
Mm.
Då blir det en trygghet också för tjänstepersonsorganisationer. Att okej, jag fattar. Vi behöver liksom ta den här frågan hit. För att annars blir det jobbigt politiskt. Mm. Och ett sånt klimat har vi skapat. Där man kan vara uppriktig och ärlig med varandra. Och det var ganska lätt ändå. Sen måste man, det är som en relation. Man måste vårda den hela tiden. Och sådär. Och det är inte alltid lätt. Och sådär. Och se till att bygga på det förtroendet hela tiden. Men det har tjänat oss väldigt väl, skulle jag säga.
Mm.
Och då kan vi också sätta ner foten tidigt. Att säga, men det här kan både S och M tåla och leva med. Att vi jobbar på det här sättet. Och sen återkopplar då tjänstepersonsorganisationen ytterst med Tommy till oss. Ja, men så här fortgår projektet, du vill jobba med det här, vi kommer landa i det här, vad tror ni om det? Och så vidare. Mm. Så vi har en ständig sån dialog. Och mycket av det görs på måndagar mellan 8 och 12. varje måndag träffas vi. Två representanter för S, två för M och så kommundirektören och den tjänsteperson eller personer som den tar med sig i enskild fråga. Mm. Och där löser vi ut knutar och sen gör vi formella ärenden om det som ska liksom fattas beslut om i kommunstyrelsen eller fullmäktige eller vad det kan vara. Mm. Så det är vår arbetsmetodik. Och den har man tittat på lite grann från andra övriga kommunsverige och tycker att vi den är lite spännande. Så. Den är dynamisk men ändå formell. Liksom.
Ja. Mm. Så dynamisk, vad är det som är dynamiken de där måndagarna?
Att vi förstår för varandras roller och också kan vara flytande. Vi från politiken lägger oss ju inte i huret om vi upplever att huret fungerar. Mm. Men om huret skapar problem, arga medborgare eller att frågan är på väg åt ett håll som vi inte har tänkt oss, då kommer vi att ha synpunkter på huret och lägga oss i det. Mm. Jag och också Jari, vi är två liksom arbetarkillar båda två, men vi hamnar i två olika politiska läger. Ja. Nu tvingas vi jobba ihop och det går bra. Men vi är ju väldigt resultatorienterade. Det är så här, det ska hända grejer, vi ska ha resultat. Men vi kan också bli lite detaljerade, tror jag. Men vi tycker att lägga sig i detaljer och sådär. Ja. Men jag tror man måste få vara sån också. Därför att huret spelar roll för människor. Det kan ibland spela huret roll, mer roll än vadet faktiskt. Mm. Men som tjänsteperson vill man ju alltid vara väldigt mån om att hålla isär vad och hur. Det är liksom varje tjänstepersons våta dröm. Mm. Men i verkligheten så är det inte så enkelt. Utan man måste
det är
faktiskt,
ju inte det.
Nej, måste. Men man kan inte vara med och kladda i allt. För då är man också ansvarig för om det går åt pipsvängen som beslutsfattare. Så att det gäller att klara av att backa undan och ha respekt för professionen. Så det är en balansgång i sitt ledarskap. Och alla klarar inte det. Det finns många kommunstyrelseordföringar där ute som har gått på pumpen och fått lämna sina uppdrag för att man har haft för lite tryck på frågorna eller för att man har varit inne och kladdat för mycket. Så det är en konst att hitta den här nivån på något sätt.
Jag tänker också att det gäller ju verkligen att vara påläst för att ha någonting att komma med.
Ja, i vissa frågor måste man ju verkligen sätta sig in i detaljerna och ifrågasätta och sådär.
Hur mycket tid lägger du på att läsa på?
Mer än vad jag kanske tror och förstår, men mycket kommer på en också. Man har lärt sig att liksom ta till sig av information på ett lätt sätt. Jag kan ögna igenom en A4 från vänstra hörnet ner till det högra. På några sekunder så har jag fångat i grova drag vad som står på det pappret. Mm. Ja. Sen har jag inte detaljerna. Är det en svårare fråga där jag verkligen behöver liksom, då får jag läsa igenom det rimligtvis. Då. Så man hittar ju tekniker för det där på något sätt. Det handlar ju också mycket om känsla, ska jag säga. Mm. Ibland kanske inte detaljerna är så viktiga, utan det är mer att det är hit vi ska. Mm. Den här etableringen ska landa ner, eller den här reformen ska genomföras. Mm. Lös det. Och om vi är på väg åt fel håll, så vad är det som gör att vi är på väg åt fel håll? Så att det är mera också, jag ska inte säga ideologisk, men sakpolitisk driven känsla också av att föra en fråga framåt på något sätt. Och fastnar man för mycket i detaljerna, då kan de sluka en också och ta upp kraft, energi och fokus från målet också. Så det är också där det gäller att hitta en balans, tänker jag. Ibland kan det vara skönt att inte ha detaljerna och säga nej, ja, jag fattar vad ni säger. Förstår att det här är komplext. Det finns lagstiftning och tjänstepersoner som i sak är emot. Men jag bryr mig inte. Utan jag vill att vi når hit. Jag vill ha ett förslag på bordet som gör att vi når dit vi har sagt. Och kom tillbaka när ni har något. Så att det är lite olika hur man förhåller sig till fråga till fråga. Man får välja taktik.
Mm. Det är en konst faktiskt att hålla sig i de stora penseldragen och se mönstren och att kunna prata om det. Och lägga upp målbilderna, absolut. Du, det här ledarskapet då, som det är att vara kommunstyrelsens ordförande. Jag tippar att du har lärt dig massor. Är det några saker som du har gjort liksom specifikt för att faktiskt träna dig eller medvetet liksom utveckla din förmåga i det här?
Jag önskar nog att jag hade varit så strategisk och rationell. Mm. Folk brukar ju fråga sig, vad fan, du är ju medietränad och gått massa kurser och grejer. Så, nej.
Det är inte.
Jag har väl fått någon sån där liksom, prova att stå framför en kamera, men den var nog på en nivå där jag redan var färdig, så att säga.
Ja.
Nej, jag har fått lära mig den hårda vägen. Och det har jag verkligen gjort. Jag vet, SVT ställde upp mig på torget för många år sedan. Solen sken och jag hade solen rakt i ögonen. Och det har man ju alltid som intervjuoffer. För att annars så blir det ju bara bländat i kameran. Och vi pratade om hemlöshet och att människor faktiskt dog på gatorna för att man inte har någonstans att bo. Mm. Och jag ser ut att stå hånle för att jag har solen i ögonen.
Ah.
Och så kommer det ju liksom arga kommentarer. Hur fan kan du stå och skratta åt någonting sånt här? Ja, men okej. Okay. Nästa gång så har man inte solen i ögonen när man pratar om allvarliga grejer. Så det är ett sånt exempel.
Där kan jag tycka att kameramannen har ett ansvar.
Kan man tycka, men det kan
det
också
de
vara
inte
så
intresserade
att,
av
nej, och ibland så vill man gärna, nu är jag inte så lång, jag är ju ungefär en centimeter längre än Ulf Kristersson. Och så att,
ja, men du är lite längre i alla fall.
Ja, lite längre och så. Men de, är de lite längre vill de gärna ha kameran och så filmar de ner på och så där och så, ja. Underläge. Så de har sina tekniker och det kan man inte göra så mycket åt. Man får ta dem en klackspark.
Ja, du ställer inte krav då?
Nej, ja, alltså, nej. Jag gör inte det. Jag försöker ha en bra relation och respekt för deras jobb och deras jobb. De ska granska mig och jag vill få ut hur jag ser på saker. Tänk så får vi mötas i det där. Och ibland blir det bra, ibland blir det mindre bra.
Ja.
Nej, jag, det är klart att jag har gjort många misstag och fel. Och har ju förhoppningsvis lärt mig av det och så. Ja. Men det är en ständigt lärande process hela tiden.
Mm.
Så jag har väl inte så metodiskt att om idag gjorde jag så, det var dumt, tänk på det här till nästa gång. Så metodiskt har jag inte varit. Jag får väl hoppas att det har registrerats i hjärnbarken där någonstans och sen så använder man de där kunskaperna när det behövs.
Mm.
Lite det där.
Man får verkligen en bild av att du är väldigt låter trygg liksom i din egen person. Känner du dig trygg?
Ja, men i många situationer känner jag mig väl trygg. Men jag är ju också sökande fortfarande. Också frustrerad över att inte kunna förändra saker i den takt jag vill. Jag brottas jättemycket med, du var inne på det för en stund, med återhämtning. När gör jag det och så? Det är jag dålig på. Och det rinner nog ut mer energi än vad jag får in många gånger. Jag är också trebarnsförälder och allt det där. Och har en fru som jobbar som gymnasielärare och dessutom studerar till speciallärare samtidigt och sådär. Så att det är inte så att det inte händer saker i livet. Och helt plötsligt så ringer det från Expressen som undrar vad jag tycker om någon politisk vilde. Ja, vad fan ska jag tycka? Han får inte göra så, han ska inte svära i podden. Det är dumt. Och nästa gång så är det lokalmedia som undrar om något ärende som är på väg fram. Det är hela tiden det här. Eller så vill någon att jag är årsmötesordförande där. Eller så någon arg på att man ska få ett vindkraftverk till granne. Det är hela tiden input. Och det är klart att det där behöver man hitta strategier för. Och eftersom jag är rätt, jag ska inte kalla det för känslig, men alltså, jag är inte likgiltig.
Nej.
Så tar det kraft, det gör det. Och försöka hitta ett sätt att vara det. Man ska vara god förälder och utöva någon sorts tillgänglighet och ledarskap för tjänstepersonsorganisationen. Hålla ihop en politisk majoritet, ens parti ska vara nöjd. Mamma och pappa ska man höra av sig till ibland också. Jag har en familj där. Och så. Ja, det är knivigt och slitsamt, men det är ju livet ser ut så för många. Så
ja, absolut. Ja.
Sen kanske man inte är offentlig person i alla lägen. Och den tar ju över tid, så är det. Man ska inte läsa kommentarer om sig själv i sociala medier. Det är dumt. Så det gör jag inte. Nej.
Smart, smart. Mm. Mycket smart. Mm. Du, jag tänker en sista fråga.
Mm.
Jag gjorde nämligen ett poddavsnitt här före jul om hur världen ser ut och att man idag beskriver världen som ganska skör och ångestfylld, västvärlden. Vi möter mycket som är oroligt och det är komplext och svårt att få överblick och all analys och data som kommer med AI och allting. Liksom. Det är mycket som händer. Om du fick bidra ordentligt liksom in i den här världen av allt som händer, vad de kommande 10 åren, vad skulle du vilja bidra med?
Men jag tänker ett begrepp det som inte bara får vara ett begrepp, det är framtidstro.
Ja.
Alltså, vi är nog i en brytpunkt. Det är en turbulent tid. Är du 20 år idag så har du ju kanske vuxit upp. Allt är relativt och vi har olika förutsättningar och finns klyftor. Men ändå under en ganska så positiv tid som ganska snabbt har tippat och vänt de sista 2-3 åren till något annat. Och det är omtumlande för den generationen, men det är nog också omtumlande för oss som är lite äldre, för att vi glömmer fort hur det kan ha varit tidigare med Berlinmurar och kalla krig och allt vad det kan vara. Så att det är inte så att världen inte har varit med om liknande situationer förr. Och det där är jobbigt, för vi gillar när det är förutsägbart.
Mm.
Jag tänker att ger vi upp framtidstron, att vi liksom tänker att det finns ingen framtid, då är vi farligt ute. Och framförallt om vi tar det ur våra barn och ungdomar, då är vi riktigt farligt ute. Och det finns en tendens till det. Det ser ju lite dystert ut när man tittar på hur barn och ungdomar ser på framtiden. Mm. Så om inte vi som är vuxna idag kan vara vuxna, vuxna i rummet var det någon som pratade om, och absolut inte sopa undan problem och så. Det är väl något jag har försökt jobba med lokalt. Vi ska prata om problemen, vi ska synliggöra dem. Vi ska inte skruva ner dem. Men vi ska heller inte överdriva och prata om att det nu är jordens undergång eller Eskilstunas undergång.
Nej.
Utan att hitta en linje där vi pratar om problem och vad kan vi göra åt dem. Och också visa på att det finns en framtidstro. Tar vi Eskilstuna som exempel, så har inte på årtionden varit så goda förutsättningar att faktiskt hitta ett jobb i Eskilstuna när man är ung. Mm. Och vi ser det på ungdomsarbetslösheten som sjunker väldigt snabbt i Eskilstuna, fast den stiger i landet. Mm. För det finns tusentals lediga jobb nu och de kommande åren. Mm. Bara man liksom hjälps åt att fixa gymnasiet så har du ett jobb. Och har du ett jobb, då har du en inkomst. Du kan börja skaffa egen lägenhet kanske och förverkliga dina drömmar, resa eller vad du vill. Hur berättar vi det för våra unga som kanske inte känner och tänker så? Och när det gäller klimat- och miljöfrågan, klart, om man liksom fokuserar där eller kriger runt hörnet, ja, då blir det genast jobbigare. Men inte heller det går att förhålla sig till och orka med om man inte landar ner i det trygga här och nu. Alltså sin egen inkomst och kanske kontrast till sina föräldrar faktiskt få ha ett arbete och tjäna sina egna pengar. Och så. Så framtidstro. Kan jag bidra till att vi har lite framtidstro, så tror jag att vi kommer långt. Och om vi alla bidrar till det, då kommer vi riktigt långt. Mm.
Ja, där, jag tänker ju ofta liksom på de här stora penseldragen. Alltså när industrialiseringen kom, jordbrukssamhället liksom gick undan. Och om man tittar historiskt i de stora dragen, så är det ju också där de stora innovationerna har kommit. Mm. Det är där de stora möjligheterna har funnits.
Och människor har fått det bättre efter.
Och vi har faktiskt fått det bättre. Mm.
Så det kanske kan bli så också den här gången. Men det är jobbigt nu. Det är riktigt jobbigt.
Det är jobbigt. Mm. Men framtidstro. Jag tycker det var ett bra avslut på den här podden. Jag håller med. Du, fantastiskt. Vi har pratat om ledarskap, vi har pratat om balans. Och det finns mycket man skulle vilja dra i mer. Men tack så jättemycket för att du kom hit.
Tack för att du fick prata om mig.
Vem vet, vi kanske får mötas igen någon gång och prata New Public Management eller någonting annat spännande.
Det vore spännande.
Ja, det vore det faktiskt. Du är välkommen åter och tack till alla er som har lyssnat. Mm.